En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Alltså det nästa är med morsan. Jag är ju på fest nu. Alltså det är lite den stämningen. Och det slutar med att Maria övertalar Jesus om att okej, jag gör väl ett första mirakel då. Så blir det vid och festen räddas. Det är någon sorts introduktion till vi vet att grabben kan. Och sen kan han starta. Men har det här hänt? Eller är det någon sorts liknelse i mirakelform över att nu är det nytt vin i gamla läglar. Nu kommer budskapet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och med min hustru
Katarina Harrison Lindberg. Och idag ska vi prata om Jesus.
Eller som råttorna från ett känt snacksbolag OLV. Säger när
visst
de
är det
landar
det?
På ostplaneten.
Jesus!
Precis, och det gör de för att de vet att alla som ser reklamen har hört talas om Jesus. Jesus landar alltså på ostplaneten verbalt. Och det är ingen slump att man drar in honom till och med i ostbågereklam.
Nej, han är ju jättekänd.
För det här är förmodligen den kändaste individen genom tiderna. Man har till och med gjort analyser av det här kändaste människorna genom tiderna. Och att de här stora kommunistkändisarna, alltså Marx och Mao och Stalin och Lenin, de kommer högt eftersom man tvingades lära sig om dem. Men Jesus kommer högst av alla. Och så räknar man antalet människor som tror på Jesus och identifierar honom som Guds son och Messias och allt det här, då snackar vi miljarder människor, cirka en tredjedel av folket på jorden officiellt. Och då har han funnits i 2000 år och varit kändis hela tiden. Så det här är ingen person man kommer runt i vår kultur. Och när nu vi dessutom har kommit fram till kejsar Augustus påbud om skattskrivning och Josef och Maria och allt det här, då måste vi ge Jesus.
Ja, person. Det slår mig att nu
halleluja.
Sitter det säkert en och annan surgubbe och surtant där ute i stugorna av varierande åldrar som säger så här: hur kan de prata om Jesus? Han har ju inte funnits.
Ja, det är väldigt många just i Sverige som tror det. Vi har väldigt få opinionsbildare i den här frågan som är neutrala inför Jesus. Det är en person som man inte har någon egentlig distans till, utan det är lite antingen eller. Det finns gott om folk, vi har skrivit en bok om Jesus.
Ja, du har skrivit en bok
pratar,
om Jesus.
Då är det alltså väldigt många som reser sig upp och går när jag pratar om honom som en historisk individ. För du har en falang som menar att han är ingen historisk individ, han är en religiös gudomlighet. Och så har du den andra falangen som menar att han är ett rent påhitt, ren bluff. Och de sista är just i Sverige ganska många. Uttalar sig i böcker, i tidningar och har fått det till stånd så att en hel del svenskar tror att Jesus inte har existerat alls.
Men det här kan vi nu då en gång för alla lägga i en liten låda och så stänger vi den lådan och så kastar vi den över axeln och så säger vi så här att personer som säger Jesus har inte funnits, de har fel.
Ja, och vi kan nu berätta varför. För det här kan man använda grundläggande historisk källkritik för att peka på att Jesus med all säkerhet har existerat. För det första, han nämns så som varande en historisk individ redan cirka 15-20 år efter sin död. Och det är nära i tiden, det är Paulus brev. Och sen kommer de nämna den i evangelier och romerska och judiska historieskrivare under generationerna efter hans död. Och då är man alltså, utan att ens diskutera det här som något kontroversiellt, helt överens om att ja, han var en predikant som startade en rörelse. Det är alltså ingen som räcker upp handen och säger att nej, han är ett påhitt. Och det är då, detta sker under livstiden för de människor som inte såg honom.
Ja, precis. Så människor som faktiskt hade kunde ha sett honom, kunde ha hört honom, kunde ha varit hans granne.
Ja, och då har vi dessutom en hel Jesus-historia. Vi har alltså namn på mamma och pappa, bröder. Hans bröder nämns några stycken vid namn. En av dem tar sedan över Jerusalemförsamlingen, han heter Jakob. Vi har flera personer som lärde känna honom, lärjungar, både kvinnliga och manliga. Vi har en krets han rör sig i, namn på städer och där han ska ha föreläst och predikat i. Alltså en hel mänsklig geografisk infrastruktur. Med kända saker som ingen protesterar mot när man börjar berätta om. Och att man skulle då ha hittat på allt det här och få folk att gå på det här och ingen protesterar. Samtidigt som folk som minns det här lever. Då måste du verkligen ha jobbat hårt och tystat väldigt mycket opposition inom loppet av några år. Och det här kräver många tilläggshypoteser för att man ska kunna tro på det. Det är väldigt osannolikt att du ska driva igenom en sån lögn så effektivt på så kort tid.
Ja, så personer som påstår att Jesus inte har funnits, de måste då påstå att alla de här källorna, de är inte riktiga, de är påhittade. Och det verkar ju väldigt löjligt att hitta på det.
I så fall är det så att någon grundar kristendomen, eller några, som sen nästa generations grundare försöker mörka, dölja, effektivt sudda ut. Och så hittar man på Jesus istället och ger honom ett helt liv, släktingar, kompisar, vänner, födelsort. Och så får man alla att tro på det istället inom loppet av en generation. Och så är det ingen som protesterar någon gång.
Osannolikt, säger jag.
Mycket, mycket osannolikt. Den enklaste förklaringen är att Jesus faktiskt fanns som en predikant i Galileen. Mm. Och därefter så blev det en rörelse som efter hans död blev stor och då berättar man om honom. Detta är lättare att sätta tro till än en massa konspirationsteorier om att han snabbt skulle ha blivit påhittad.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Skulle man kunna säga så här att de som påstår att Jesus inte har funnits, de har en agenda när de säger det?
Ja, det har de, och jag tror inte de hade sagt det om det hade varit vilken annan person i antiken som helst. För Jesus, som jag sa innan, där är man inte neutral. Där har man en åsikt, väldigt positiv eller väldigt negativ. Hade det här varit Caesar eller Kleopatra eller Aristoteles eller någon annan sån här antik figur?
Aristoteles har nog aldrig funnits.
Nej, eller Napoleon. Det här har faktiskt lagts fram som alltså förlöjligande liknelser. Napoleon har aldrig funnits. Det var Bonniers första bestseller på 1800-talet när förlaget hade grundats. En liten bok om många belägg för att Napoleon Bonaparte är påhittad. Och det var för att driva med folk som redan då hävdade att Jesus hade inte funnits alls. Det är för att han är kontroversiell än idag, och då lockar han fram sådana här radikala försök. En annan sån här grej som man ofta använder när man vill hävda att Jesus inte har funnits, det är att när han lever så är det ingen som skriver om honom. Det här är silentio-argumentet, argument ur tystnad. Varför, om han nu gjorde mirakler och var väldigt stor och jättekänd, varför skriver ingen om honom sådär cirka 30-31 efter Kristus? Och det är ett bestickande argument ända tills man kollar upp vad de kristna själva menade att Jesus gjorde då. En liten landsbygdspredikant i en avkrok av det romerska imperiet som besöker Jerusalem kanske en eller max två gånger, om ens det, och som i övrigt håller till i Galileen och predikar för lokala församlingar. Det är ingen kändis.
Nej, det var inte mycket att skriva om.
Nej, och det är alltså vad de kristna själva menade. De drog inte till med att han gjorde stora mirakler som bekände hela världen, utan de erkände själva att det var en liten, liten perifer rörelse. Och sånt skriver man inte om det inte berör en själv. Vi kan ta en sån som Pontius Pilatus, som är alltså han som dömer Jesus till döden. Han är då välkänd i många olika källor, men det är bara skitsnacket från hans fiender som man bryr sig om att skriva ner, alltså politiska partsinlagor. Att vi känner till det här, det beror på att det fanns en opposition, en judisk opposition som försöker sätta dit honom och appellera till romerska kejsare och kommer med påståenden, till exempel att Pontius Pilatus skulle ha lånat pengar ur tempelskatten för att bygga en akvedukt. Romarna! Bygga en akvedukt.
Ja, det är klart, med våra pengar. Akvedukt.
Herregud! Och det här, det känner vi till för att det klagades på dem. Det krävs alltså någon sorts politisk agenda för att det ska vara intressant att skriva. En liten landsbygdspredikant i en avkrok av imperiet blir inte ett så stort problem att man på högsta nivå i romerska riket sitter och skriver krönikor om honom.
Om man nu ska prata källkritik, vilket vi faktiskt får göra här när vi håller på med Jesus, så finns det en sak till, tycker jag, som kan vara värt att nämna. Och det är att de här historierna om Jesus, det finns försvårande omständigheter i dem.
Ja, mycket stora.
Ja,
motsägelser i Bibeln.
Ja, det finns motsägelser. Vi kan bara ta det här när han...
Bara säga att det här tycker inte pro-Jesus-falangen om att vi säger heller. Utan de vill gärna att det här ska kunna glida ihop.
Jag vet det, men låt oss ta Jesu födelse då, som där det är inte så här, det hände den 25 december
år 1.
Nej, det finns inte. Den informationen existerar inte, utan det är lite luddigt när det här hände.
När är det man kommer på att man ska fira jul 25 december? Det är ju långt senare.
Ja, det är långt senare.
Hundratals
alltså år. I den tidiga kristendomen så firar man inte Jesu födelse.
Eller några andra födelsedagar alls.
Nej, men alltså det hade man kunnat tänka sig. Men det är påsken som blir stor, det är när han dör som blir stor. För hans födelse, det vet man inte riktigt när det var. Och hade då Jesus varit, om man nu hade hittat på honom, om han inte hade funnits alls, utan det här var en rent fiktiv person, då hade man ju naturligtvis varit, då hade man ju sagt att det hände då och då, där och där, och detta var en stor händelse.
Och så hade man låtit honom bo i Betlehem hela tiden.
Det hade man.
Där Messias skulle födas. Istället så får man krångla till det med den där skattskrivningen, så att Josef och Maria måste ta sig från Nazaret till Betlehem. Varför krångla till det med Nazaret? En håla i Galileen, varför inte låta honom bo i Betlehem direkt, om man nu skulle hitta på honom?
Antagligen för att hans föräldrar faktiskt kom därifrån.
Ja, det enda sättet att förklara det rationellt är att det gick inte att dölja att han kom från en galileisk håla. Alltså det är lite som Skåne till Stockholm. Alltså det här hade man kunnat komma undan med att göra honom till huvudstadsinvånare eller bo på en helig plats, så hade man gjort det. Men Nazaret var försvårande.
Ja, det är sagt att frälsaren ska komma från Stockholm. Tyvärr kommer han från Malmö.
Ja, så att när skattskrivningen kom, då for Josef och Maria till staden de här stammat från, nämligen på Södermalm, och så föddes han där i en liten lada. Det ser för konstruerat ut för att man ska tro på det. Sannolikt är att han föds i Nazaret. Och att man sen försöker krångla till det med Betlehem för att det ska funka i profetian senare när man ska snygga till storyn. Det hade man ju sluppit om man hade hittat på honom helt och hållet. Och sen det här med att han håller till i Galileen hela tiden. Varför inte i Jerusalem konstant? Varför inte i Judén? Varför inte i de här viktiga platserna där Stora rådet finns och templet finns? Alltså enda gången han kommer dit är när han dör. Johannes Evangeliet låter honom vara det lite oftare, men alltså de bästa källorna, de tidigaste källorna, de gör honom till en landsbygdspredikant. Det hade man ju inte gjort om man hade hittat på kan. Då hade man låtit honom göra mer, och förmodligen låtit honom vinna om det hade gått. Men han blir korsfäst. Det är inte snyggt.
Det är inte snyggt.
Det är inte okej.
Åtminstone
hade man kunnat låta honom uppstiga i himlen efter att ha försvunnit på ett mystiskt vis. Men då har han först blivit korsfäst. Varför krångla till med att först avrätta honom på nesliga, skamligast möjliga vis? Halshuggning, åtminstone please. Som en romersk medborgare blev avrättad. Så det är minsta man kan begära. Istället så är det sjaskigast möjliga brottslingavrättning. Så skall inte en messiasgestalt gå ur tiden. Så varför stoppar man in det här i alla evangelier? Om det inte var en väldigt besvärande omständighet som alla kände till och det inte gick att blunda för. Det är enda sättet att förklara det.
Och sen gör man en dygd av nödvändigheten och gör det här till en poäng faktiskt.
Ja. Och sen så dessutom, alltså, hur hamnar han där från första början? Jo, för att en av hans kompisar förråder honom.
Inte heller okej.
Det är absolut inte okej. Judas, varför stoppar man in honom? Varför inte bara låta romarna arrestera honom? Eller några skumma överste präster arrestera honom? Varför krångla till det med att en förrädare i den egna kretsen säljer ut honom? Då indirekt är det en väldigt stor anklagelse mot Jesus som var korkad nog att rekrytera Judas. Alltså mister självkännedom här. Varför gör man det? Ja, enda förklaringen är att det här gick inte att mörka. Det var så känt. Judas är ett problem. Honom måste vi diskutera och förhålla oss till. Varför gör Judas där? Och där har man också helt olika åsikter i Bibeln. Lukas, evangeliets författare, tror ju att han gör det här för att han vill göra ett fastighetsklipp och köpa mark. Och sen trillar han omkull och dör av en olyckshändelse. Matteus säger att han ångrar sig djupt, går och hänger sig. Alltså man är inte ens enig om vad som händer med förrädaren.
Är det inte någon tradition som säger att det är hans fru?
Ja visst, det dyker upp senare. Det platsade inte i Bibeln. Men hoppar du in i de här apokryfa historierna på 100-200-talet efter Kristus, då har ju patriarkatet med Aristoteles falangen i spetsen satt ner foten. Judas, han var ju säkert en sann kristen lärjunge, men chercher la femme, som en fransman hade sagt, det var ju hans tjej, hans fru eller hans syster som låg bakom. För de var ju kvinnor, det vet ju alla hur de är.
De vill bara pengar.
Pengar för att shoppa kläder och smink och annat. Och eftersom han då gav än allt så måste han ju tjäna mer pengar. Förråda Jesus, lätt att göra i sammanhanget, alla andra möjligheter uttömda. Man har alltså haft problem med Judas. Hade man nu hittat på historien så hade man strukit Judas och låtit romarna eller skumma judiska präster bara arrestera honom. Allt detta sammantaget är så mycket besvärande omständigheter att det går inte att resonera på annat sätt än att det här måste ha en mycket stor kärna av sanning. Man hade inte hittat på det här annars. Jesus har funnits.
Ja.
Så mycket vet vi, men hur ser han ut? Jag vet ju vad du gärna vill att han ska se ut som. För det är, du har ju ditt lilla namn på honom.
Va?
Ja.
Du tänker på Hulken Jesus?
Ja, när vi träffades så började du prata om Hulken Jesus.
Vi var inne i en kyrka och så sa jag, åh, här står en Hulken Jesus.
Och då tänkte jag grönt monster, David Banner.
Nej, men jag tänker på den här, han som liksom står där och han är lite framåtlutad och ganska stor och maffig.
Jag vet vad du tänker på. Detta är inte min Hulken Jesus. Detta är dansk Jesus. Det är en danska. Det är Bertel Thorvaldsens Jesus-skulptur.
Hulken Jesus.
Ja, dansk Jesus.
Ja.
Det är alltså så man tyckte att Jesus såg ut under
långt hår,
nyklassicismen och romantiken.
Och lite musklig.
Och så ser han ut i ganska många filmer och teckningar och målningar 1800-1900-talet. Och jag tror att alla känner igen honom om de ser bild på honom. Särskilt ansiktet. För det är så han ska se ut. Och det är en bluff.
Men vet man hur Jesus såg ut då?
Nej, nej, nej. Idén att Jesus skulle ha haft skägg, den kan vi faktiskt spåra historiskt till sent 300-tal. Alltså ungefär samtidigt som kristendomen blev den enda officiella religionen i romarriket. Då Jesus var död i 350-360 år och vi har inga ögonvittnen kvar sedan länge.
Hade man skägg på Jesus tid? Är det sannolikt att han hade skägg?
Ja, klart han kan ha haft skägg. Han kan ha
det är klart att män hade skäggväxt.
Men första äldsta avbildningen av Jesus, det är då 200-talet, ungefär Roms katakomber, då är han rakad. Och då går han omkring som den gode herden med lite lamm, och då ser han ut som någon sorts grekisk skönlockig gud, och då har han inte skägg.
Men det är ju knappast en sann bild.
Nej, så svaret är att vi har ingen susning om Jesus såg ut. Vi vet inte, utan det är då en bluff man lägger till efteråt för man vill göra sig en bild av honom. Och den bilden förändras sen med hur vi tycker att Jesus skall ha sett ut. Och på Bertal Thorvaldsens tid, då skulle han se ut som
Hulken.
Hulken, ja. Det är alltså ganska kul att studera Jesus. Man kan hamna i sådana här konstnärliga diskussioner och man kan komma i källkritiska ärkedebatter.
Jag måste fråga en sak, Dick. Varför ville du skriva en bok om Jesus?
Ja, framförallt för att jag hade blivit gång på gång påstött på det här argumentet. Du som historiker, visst kan du hjälpa oss, vill bevisa att Jesus inte har funnits. Visst vet vi det nu.
Så det var det som var frågan?
Och det var för 5-6 år sedan, ja. Och det här då ledde det till att jag gjorde en undersökning. För jag kan latin och grekiska. Jag kan läsa originalen. Och jag tycker det är kul att lösa källkritiska gåtor och problem. Och då satte jag ner tänderna i evangelierna. Och sen fick jag stå och vara någon sorts Jesus-apologet i kyrkor och i församlingshem och i debattsalar och auditorier. Där jag lade fram argumenter för att han må ha varit vad som helst gudomligt, men han fanns definitivt som människa. Argument för och emot Jesu existens. Och då blev jag expert på de argumenten. Och sen tyckte jag att varför stanna där? Okej, han har funnits, men vad var det han egentligen tyckte och tänkte? Vad sa han då? Trodde han själv att det var Messias? Varför blev han dödad? Varför utgjorde han ett problem? Vad var hans egentliga budskap? Vad var poängen med honom? Och i förlängningen, det är en verkligt stor fråga. Det här är en liten sekt på landsbygden i norra Israel. Alltså, hur kunde det här bli en världsreligion?
Ja, inte det egentligen det märkligaste av
det
allt? För Jesus, när han var igång alltså, vid den här tiden, han var inte den enda som höll på det här sättet.
Nej, och han var långt ifrån det mest kontroversiella. Det fanns drösvis med olika upprorsmän och flera självutnämnda messiasgestalter och revoltörer. Jag menar, att Jerusalem förstörs av romarna beror på att judarna har rest sig i ett stort uppror. Så det här är ett oroligt hörn. Och Jesus är en av de minst militanta. Han är närmast ärkepacifist. Han vill inte ens skriva till våld, han själv blir arresterad. Så det här är en ganska liten fredlig sektrörelse. Som sen, några generationer senare, har vuxit till att bli en stor rörelse som romarna noterar. Och några generationer senare tar över som statsreligion i Romarriket. Och
det här är faktiskt någonting som jag, det kan verkligen förvåna en. För att det här, om man tittar på vad Jesus säger, hur han tycker att man ska vara som människa för att vara en bra människa. Han har ju enormt höga krav.
Stenhårda. Han är verkligen radikal i sina krav. Alltså om du ska komma in till himmelriket och fördela Guds rike och du råkar ha en liten förmögenhet, ja, då är det som om en kamel skulle ta sig igenom ett nålsöga. Skänk allt och till de fattiga och kom sen och följ mig. Och det,
ja, det är verkligen
de
så. Skänk,
går de
skänk bort
bedrövade.
Allting och det finns bara liksom en möjlighet. Följ honom och gör gott.
Och om jag slår dig på käften på ena kinden, vad gör du då?
Då vänder jag andra kinden till.
Ja, du ska leva i enlighet med den absoluta högsta etiska principen hela tiden och inte ha några som helst materiella intressen och helst inga tillgångar heller, utan leva för det allmännas bästa. Det är en stenhård radikal kritik. Och hans
och
egna lärjungekretsar tycks ha levt så här i någon sorts urkommunistiskt paradis och vandrat runt och delat allt. Och det här kräver han av alla som ska följa honom. Det borde ju inte ha varit en stor, väldig världsreligiös ambition att göra allt det här.
Nej, och kan man tycka. Just detta kan man ju inte heller kanske riktigt påstå att alla som kallar sig kristna gör.
Ja, ytterst få idag. Men det här är alltså grundkonceptet i de bevarade predikningarna som man kan läsa i Bibeln.
Ja, i början måste det ju ändå ha varit så att det var det här som var.
Ja, men alltså det här är någon sorts etisk grundprincip och den finns kvar i kristendomens heliga skrifter idag också. Men jag tror att den springande punkten är den andra radikala grundprincipen.
Alla får vara med.
Att alla får vara med. Ja, men nu låter vi som socialdemokrater här. Alla ska med.
Ja, alla ska. Nej, men inte alla ska med, utan alla får vara med.
Ja,
för alltså, det var också väldigt nytt.
Exakt. Och då menar vi, och här är Aristoteles satt ner foten direkt. Och Paulus. Herregud.
Herregud alltså!
Ja, nej men inte tusan ska kvinnorna få vara med. Men de är välkomna. Och syndare och tullare och korrupta tjänstemän och till och med romare och etiopiska ambassadörer.
Ja, alla får vara med. Det spelar
barnen
ingen roll.
Också, låt barnen komma till mig. Det är alltså väldigt inklusivt budskap. Rörelsen öppnar sig för samtliga om man ställer upp på kraven. Och det här var enormt radikalt.
Hela familjen får vara med.
Ja, allesammans. Och tittar du på normal religion under antiken, sådana här mysteriereligioner, invigda sällskap, då är de mycket exklusiva, esoteriska. Du måste alltså Isis-prästerna, Mitras-kulten, det är inte meningen att alla ska vara med, utan det är de speciellt invigda.
Ja, och de utanför vet knappt vad man håller på med.
Det här var många tidiga kristna tyckte att så ska vi ha det också, och skapade egna sekter med egna evangelier. Maria Magdalenas anhängare hade en egen liten grupp med eget evangelium. Judas Iskariots anhängare, som menade att det var han som var en grabbe med choklad i, hade ett eget evangelium. Petrus hade ett eget evangelium och så vidare. Alla de här små sekterna brukar vi kallar gnostiker, och de förlorar i slutändan.
Mm.
Eftersom de inte appellerar till alla. Och det här tror jag är den enkla lösningen på gåtan varför det här blir en stor religion. Alla var välkomna. En rörelse, ett budskap som appellerar till 100% av mänskligheten har större chans att lyckas än en som appellerar till 1% av mänskligheten. Det är i alla fall en väldigt god ursprungshypotes.
Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men låt oss återvända till Jesus själv. För när man nu går igenom allt det här, jag menar, vi kan ju inte rimligtvis, även om vi tror att han har funnits, köpa rubbet. Som sagt, det finns motsägelser. Allt kan inte vara sant. Nya testamentet motsäger sig själv på massor av punkter.
Mm.
Julevangeliet, tyvärr, som är så vackert och så fint. Med skattskrivningen och allting.
Ja.
Jag menar, det är för mycket. Jaha, vem var vittnet i det? Hur vet man det? Var någon på plats och antecknade? Tre vise män, okej. Okay. Var de ens tre? Nej, det står inte att de var tre. Det är väldigt, väldigt mycket källkritiska problem och svårigheter att kunna belägga att man minns det här. Och dessutom, födelseögonblicket, det är inte viktigt.
Inte för att vara sån nu, men står det ens att det var tre vise män?
Nej, det kan vara tre visa kvinnor. Det står magoi.
Ja,
alltså visa personer i magoi. Det är någon sorts persiska stjärntydare.
Ja.
Och det finns ju de som har velat hävda att det var kvinna med. Det har vi sett.
Ja, precis. Det har vi sett på bild i, är det Palermo?
Ja, i den här Galleria Nazionale tror jag det heter, i det här gamla palatset mitt i Palermo. Det kan man se flamländska tavlor som man har köpt in till Italien.
Där, värt ett besök måste
absolut.
Jag säga.
Och där och har vi alltså en vis kvinna, afrikansk kvinna.
Ja,
dessutom.
Så finns det flera bilder. De påminner lite grann om varandra. Och alla visar att en av de här, de är tre, men, och en är kvinna. Och det har jag aldrig sett någon annanstans.
Nej, jag kollade upp det och det är en tradition i vissa flamländska konstnärskretsar på 1500-talet. Och då ska man tänka Flandern, det är katolskt, det är 1500-tal. Men det här köps in som kyrkotavlor. Det är alltså inte kätterskt och fult att tro det här. Utan du kan mycket väl låta en av de tre vise så kallade männen vara tjej. Och du kan låta dem vara fler än tre. I katakomberna när man avbildat dem första gången så är de en hel grupp. För antalet är inte utsatt. Hela den här födelsehistorien är det som man, om man nu ska vara källkritisk, har lättast att stryka över med rödpenna. Mm. För det är någon sorts romantisk, måste vi hitta på något snyggt här, historia. Där man lägger till sånt som man gärna skulle vilja se hade hänt. Medan vi lätt kan tänka oss att det finns inte ett enda vittne som kan ha berättat om det här. Vittnena, de dyker upp när Jesus är i 35 och så.
När han börjar ha sin verksamhet.
Precis.
Men det har inte hindrat folk från att berätta en massa saker om vad han gjorde innan.
Nej, men alltså framförallt när han föds. För det ska man försöka brodera ut för att visa att han är Messias. Då ska du ha änglakören och Hosianna och allt det här. Och, sen ska han till templet. Alltså, du måste ha de här avstämningspunkterna om du ska köra fram budskapet. Det är klart han var Messias. Sen så var det ju ett problem från det att han blev 11-12 år fram tills han började predika.
Mm.
Vad hände då? Det var ingen som egentligen tyckte det var spännande att berätta om evangelierna. Jobbade i pappas snickeri antagligen, men hur kul är det? Och då var ju fältet fritt långt senare att fylla ut dem. Fill in the blanks.
Precis.
Engelsmännen trodde ju att han flyttat till England då för att jobba i farbror Josef av Mattias Tengruva i Cornwall som någon sorts avdelningschef.
För det var så självklart att han var där.
Ja, men när engelsmännen vill göra honom till sin på 1700-talet och då låter man honom flytta till Glastonbury och jobba där. Jag menar, Englands mest berömda allsång, Jerusalem av William Blake.
Mm.
Those feet in ancient times walk upon England's pleasant paths. Ja, det är Jesus som traskar omkring i Somerset. Men alltså det här att engelsmännen vill göra Jesus till engelsman och låta honom predika i sydvästra England först. Det visar ju på hur mycket man vill ta till sig den här gestalten. Tämja honom, göra honom till sin. Och är det nu så att evangelisterna tycker att ja, när han är i 20-årsåldern tämligen ointressant, ja då är det fritt fram. Tycker man i England långt senare att plocka in honom dit. Det finns gott om sådana här berättelser och historier också. Summan av det här blir att innan han börjar predika vet vi egentligen ingenting.
Nej.
Tycks av att antagligen en ganska normal, traditionell uppväxt i ett hantverkarhem i Nazaret. Sen händer något.
Det finns ju, nu kommer vi faktiskt fram till det som jag tänker att alla som lyssnar på detta ändå vill höra om. Det här med han går på vattnet, han gör vatten till vin, han får fiskarna att räcka.
Lite vatten här också, hade Jesus fått det här
ja,
så hade han...
häll upp lite vatten Dick så
ja,
vi får
hade
det.
Jesus fått det här så hade det blivit...
Då hade det blivit vin av det här nu.
Papp eller ja. Amarone eller Valpolicella.
Skål på dig.
Skål. Ja, det här är Jesus första mirakel.
Ja.
Gjorde han vattnet till vin. Hela den här historien är helt underbar.
Ja, den är
alltså
underbar.
Det är Johannes evangeliet, vilket är en scen där med lite dålig källa, sista evangelisten. Jesus har inte börjat jobba med sin predikan. Han är bjuden på en rulle med sin mamma. Pappa Josef är död, men Jesus och Maria är där. Och de har bjudit för många. Eller så går det åt lite väl mycket vin. Och Maria ser ju, alla ser att det blir kris för brudparet och framförallt deras föräldrar som har bjudit för mycket och har druckit lite för mycket och det här ser dåligt ut och familjens heder och ära står på spel och allt det här. Ja, då är det Maria som, ja men Jesus, jag vet ju, du har det i dig. Du har det. Du kan. Ja, men mamma, det är inte dags än. Jag ska inte börja jobba som predikant i mirakel. Ja, men Jesus, du kan. Det här är ett problem. Hjälp dem. Ja, men mamma, inte än. Alltså det nästa är, men morsan, jag är ju på fest nu. Alltså det är lite den stämningen. Och det slutar med att Maria övertalar Jesus om att okej, jag gör väl ett första mirakel då. Så blir det vin och festen räddas. Det är någon sorts introduktion till vi vet att grabben kan och sen kan han starta. Men har det här hänt? Eller är det någon sorts liknelse i mirakelform över att nu är det nytt vin i gamla läglar, nu kommer budskapet? Trodde man verkligen att det här hände när det berättades? Antagligen inte, säger jag som tråkig källkritiker, för den här typen av litteratur fungerar inte som historieskrivning. Det fungerar som någon sorts liknelsetradition, berättelsetradition som man ska använda för att de som lyssnar ska förstå och framförallt komma ihåg. Mm. Och vatten inte vin minns man. Och så fungerar många av de här naturmiraklen i Nya Testamentet. Det faller inom ramen för vad man kallar för mnemoteknisk tradition, minnesteknisk tradition för att komma ihåg det effektivt. Och så har vi det här med, gick han på vatten?
Det är ett annat naturmirakel.
Vad tror du, Katarina? Tror du att Jesus gick på vatten? Det är en klassisk fråga som politiker brukar få.
Ja, precis. Det är nu man ska säga så här, jajamensan, det är klart att han gick. Ja, men låt oss säga så här då, om Jesus var Guds son, om vi förutsätter att han var Guds son och han kände, jag vill gå på vattnet. Det är klart han gick på vattnet. Men
varför skulle han göra det?
Å andra sidan, precis, det var väl inte så Jesusigt. Det måste ju funnits en annan poäng med hela den här historien.
Ja, alltså är det så att Jesus kan uppväcka de döda, inklusive sig själv?
Ja, klart han kan gå på vattnet i sådana fall.
Men varför lägga in en sån grej i ett evangelium där utgångspunkten är att han är Guds son? Alltså poängen är en helt annan. Och det här fattar man inte om man läser det bokstavligt. Om man nu frågar politiker, och jag har sett det på tv, där sitter Alf Svensson och Ulf Adelsohn. Det var för några decennier sedan, se hur gammal jag är. Och då säger Alf Svensson, ja det tror jag. Ja, men när pingstvänner från Gränna säger det. Mm. Ulf Adelsohn säger, nej det tror jag inte. Men sanningen i frågan är här att det här är pedagogisk litteratur. Det här är ett exempel på att tro på dig själv, så kan du göra vad som helst. Tro på dig, för Jesus är inte huvudperson i berättelsen. Det är klart att han kan gå på vatten. Men vem som helst kan göra det, om man tror på sig. Lärjungarna blir då uppmuntrade, Petrus, testa. Och så länge Petrus tror, så klarar han av det.
Ja, så länge han tror att han klarar av
sen
detta.
Sen börjar han
att
tvila, han, men herregud, jag går ju på vattnet. Det
kan ju aldrig
göra.
Gå.
Nej, då börjar han sjunka. Och det här är ju en sån där klassiker i mänskliga drömmar. Jag tror alla har drömt om att kunna gå på vatten och kunna flyga och sånt där någon gång. Så det är ett perfekt medel att använda om du ska föra ut ett budskap som går ut på att tron kan försätta berg.
Mm.
Och det är så den här berättelsen fungerar. Jag tror inte att det var meningen att folk skulle tro att det här var en historisk händelse. Utan det här berättar man för att få in budskapet effektivt så att man minns det. Och det funkar ju, vi minns det just därför att det är att gå på vatten.
Ja, frågan ställs fortfarande.
Så har vi då de här andra miraklen.
De som kallas för läkarmirakler.
Ja.
Det är när han uppväcker döda och
Jesus kommer till Älmhult,
sätter tillbaka
ta din säng och gå hem och försöka sätta ihop den. IKEA-miraklet. Nej, men alltså den typen av. Och de är i majoritet.
Mm.
Och det är så pass många, så pass starka traditioner som återkommer med betydligt simplare medel. Alltså det är inte någon sorts väldiga stormar som stillas, utan det är folk som kan se lite bättre och kan kasta sin krycka. Och det återkommer så väldigt mycket att det blir svårare att utan vidare förklara bort det här som någon sorts pedagogiska mnemotekniska exempel.
Kan man tänka sig att Jesus faktiskt ägnade sig åt att försöka göra folk lite friskare.
I ett senare tillfälle skulle man kalla honom för en klok gubbe. Alltså, hur många läkare fanns det i ett normalt land på en vanlig landsbygd före 1900-talet? Väldigt få. Man hade behov av kloka gummor och kloka gubbar som kunde, åtminstone som folk trodde, kunde tricken. hade lite naturläkedomskunskaper, kunde lite vid sidan av det andra, hade karisma, kan lägga in lite placeboeffekt också. Detta behövs i det gamla bondesamhället och vi vet att det var enormt utbrett i alla skriftligt dokumenterade bondesamhällen. Sådana här helbrägdagörare, kloka gummor, kloka gubbar. Det är väldigt sannolikt att Jesus fick rykte om sig att kunna bota folk. Alltså läkarmirakel. Sen lyckas han säkert inte varje gång. Men det erkänner man i Bibeln också att särskilt i Nasaret det funkade inte. Och då säger ju Jesus det här kända att ingen blir profet i sin hemstad. Vi vet ju vem det där är. Han kan ju inte bota folk. Men att han ska ha fått rykte om sig att kunna ha kraften.
Mm.
Det tror jag vi kan slå fast. För annars hade det inte här gått att köra igenom så effektivt i alla de här texterna. Utan det här var något som folk trodde på och som man då kunde använda som belägg för att han har gudomlig makt. Och då, när jag drar upp det här, då är det inte de här militanta ateistiska, vi tror inte Jesus har funnits förnekarna som lämnar lokalen, utan då är det ju de som tror att det som är bokstavligt sant i Bibeln verkligen hände. Att det finns skillnad på mirakel och mirakel.
Mm.
Men då har vi kommit fram till att han fick rykte om sig att kunna bota sjuka och han var inklusiv i sitt budskap och han hade stenhårda krav på de som ville följa honom. Frågan är då, är det här så förfärligt att det legitimerar arrestering, efterförräderi, snabb rättegång, tortyr och korsfästelse?
Det kan man ju tycka att det inte är.
Det finns en annan aspekt här och det är också att han har ju en hel drös med lärjungar, både kvinnor och män, som inte blir korsfästa. Som kan hålla på ett par decennier och predika exakt samma sak och organisera sig till en kyrka innan någon kommer på att börja förfölja dem. Så det kan inte ha varit själva budskapet.
Nej, det kan rimligen inte ha varit det.
För då hade man ju slagit till mot hela gruppen.
Ja.
Det måste ha varit något med Jesus som person som var väldigt provocerande och så fick hans fiender att snedtända. Och de är ju nämnda i Bibeln. Så de han diskuterar med. De man framförallt diskuterar mycket med är de här, som man säger,
fariséerna.
Och det är ju då någon sorts, om man läser det här med lite distans, nästan seminariediskussioner.
Mm.
Det är någon sorts grannsysterparti som man har, där man har avvikande åsikt i detaljfrågor, men där man i grunden är ganska överens om att det behövs en moralisk uppryckning inom judendomen.
Mm.
Och det är inte de som sätter dit honom. De är helt oskyldiga till att döma honom till döden och de är helt oskyldiga till att ha honom i stora rådet. Utan det är en liten aristokratisk prästgrupp som pekas ut. Sadduceerna.
Mm.
Så det måste vara någonstans i vad upplever översteprästerna i Jerusalem, någon sorts judisk aristokrati för något hotfullt i Jesus. Och det kan ha varit en helt banal grej. Jag menar, det är
för det verkar ju inte ha förelegat någon revolutionsrisk egentligen. Det här var ju inte personer som var våldsamma eller startade upplopp och så.
Det finns de som vill göra Jesus till militant sektledare, men det är alltså vänsterkommunister och andra. Pasolini vill gärna göra det i sin film. Men det finns inga som helst belägg för det. Beläggen vi har, de få källor vi har, tyder på att man från översteprästernas sida upplevde Jesus som person, som en provokation.
Mm.
Och då stämmer man i bäcken.
Man tar bort honom.
Ganska lätt.
Mm.
Se till att låta romarna döma honom till döden på någon sorts Trump-up charge. Och sen är man av med honom som problem. Resten bryr man sig inte om.
Mm.
Så troligen är det så att Jesus, när han äntligen dyker upp i Jerusalem inför påsken, agerar på ett provocerande sätt. Troligtvis mitt i templet, vilket även står i Bibeln. Och på så sätt
är det inte då han är arg och kastar ut folk?
Den enda gången han är våldsam, det är när han ser försäljare i templet. Mm. Varje gång jag är inne i en kyrka och ser någon som säljer vykor tänker jag att aj då.
Jesus gillat.
Men i alla fall, då blir han som person en provokation. Och provokationer under antiken, om man kan undanröja dem, gör man det. Genom att låta romarna döma honom till döden, så kvickt är problemet över. Detta är ju ingen rolig slutledning, men tycks vara den troligaste.
Nu tycker jag, vi har kommit fram till att han dör här nu.
Ja, nu är han korsfäst. Död och begraven. Och sen nederstigen till dödsriket. Ja, utan tvekan om han är död. Mm. men sen uppstånden igen ifrån de döda.
Mm.
Och det här, att jag tog upp det i min bok, jag har hållit seminarium om det här även i Finland, alltså, Dick, tror du att Jesus uppstod? Kan vi vara säkra på att han inte uppstod? Vad hände egentligen?
Ja, vad hände egentligen?
Jag har ju en alternativ karriär som deckarförfattare och det här är ju verkligen det stora mysteriet. För det första blev han begravd. Det var inte nödvändigt. Du kunde korsfästa folk och låta dem hänga kvar och låta kråkorna äta upp dem. Men det här är inför påsken. Man vill inte ha ruttnande lik, stinkande.
Han plockades ner och tog som hand och lades i en grav.
Troligen så har vi till med begravningsentreprenörens namn, Josef av Arimathea. Man nämner sådana här namn för att det är viktigt att komma ihåg vem som är juridiskt ansvarig för begravning. Och så långt inga större problem. Sen tror jag man kan slå fast att graven tämligen fort efteråt blev tom. För du kan inte köra med han uppstånden om du inte har en tom grav att visa på. Det funkar inte. Mm. Argumentet, nej han är död, han är inte uppstånden, ja då kan du bara öppna graven och peka på liket. Så någonstans, ganska tidigt skede, för att man inom den här Jesusrörelsen skulle komma och säga Jesus lever, han är uppstånden, så måste du ha haft en tom grav. Och på något sätt ett lik som försvinner. Vem tog liket? Den övernaturliga kristna accepterade förklaringen är att ingen tog det. Jesus uppstod. Vad kan ha hänt annars?
Mm.
Om vi håller oss till strikt vetenskap. Och där kan man ju lägga fram en del olika hypoteser.
Ja, för det som händer, om vi tänker så här att vi utgår från Johannes.
Ja.
Så,
då får vi in en tjej också i bilden. Det hade inte Aristoteles gillat.
Ja, nej det hade han inte. Men nu är inte det här Aristoteles. Det här är Johannes.
Som ni märker är Aristoteles lite av ett hatobjekt i familjen. Han dyker upp jämt i poddarna.
Ja, det kommer han. Vi kommer korsfästa honom om och om och om igen.
Så får han återuppstå till nästa avsnitt.
Ja, men så här står det. Och nu citerar jag då Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Så här är han väck.
En kvinna upptäcker det.
En kvinna upptäcker
och det är
det
intressant
här.
För kvinnor saknade rätt att vittna juridiskt. Det är alltså ett dåligt vittne. Så man har på något sätt inte kunnat mörka att det var Maria från Magdala som
Det är hon som kallas för Maria Magdalena.
Magdalena.
Precis. Och vad händer sen då?
Ja, de springer iväg. Man undersöker det här. Det är helt uppenbart att han inte finns där. Maria från Magdala stannar kvar.
Linnebindlarna ligger kvar i graven.
Ja, men inte kroppen. Maria står där, hon gråter, lutar sig in. Då får hon se två änglar. De säger till henne, varför gråter du kvinna? De har flyttat bort min herre, jag vet inte vad de har lagt dem. Hon tror alltså att kroppen är stulen.
Mm.
Och sen vänder hon sig om och så ser hon Jesus. Men hon känner inte igen honom, för det är ändå lite väl stort mirakel.
Hon förstår inte att det är han. Och då säger Jesus till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Och hon trodde att det var trädgårdsvakten.
Om det är du som har burit bort honom, herre, säg mig vad du har lagt om så jag kan hämta honom. Hon är alltså förbannad.
Mm.
För så här får man inte göra. Och då vänder han sig och säger, Maria. Och då känner hon igen honom. Rabboni! Mästare. Och Jesus rycker tillbaka. Tydligen har han försökt krama om honom. Rör inte vid mig! På latin, noli me tangere, den här kända frasen. Jag har inte stigit upp till pappa än. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Hon ger alltså Maria från Magdala, en kvinna, i uppdrag
att vittna om det här.
Uppståndelsen. Och det här är också radikalt i berättelsen. Kvinnor äger inte rätt att vittna inför rätta. Maria från Magdala måste ha haft en enormt stark position i fornkyrkan för att det här skulle kunna hamna i Bibeln. Och sådana här berättelser har vi. Kvinnor upptäcker att någonting har hänt. Man har haft problem med det här. Man har behövt diskutera igenom det. Vad var det som hände? Ja, en vanlig förklaring nu som dyker upp bland Jesusrörelsens kritiker är att lärjungarna har snott kroppen.
Det skulle man ju kunna tänka sig.
Ja, men varför gör de inte en bättre story i så fall? Varför låter de inte Petrus, Johannes, Andreas, Filippos, till och med Judas hitta den tomma graven istället?
Istället för Maria Magdalena.
Istället är det kvinnor som hittar den, vilket är dåliga vittnen. Det försämrar storyn.
Ja, men låt oss säga så här då att det är fakta att det är Maria Magdalena som...
Ja, det är det troligaste eftersom, ja, man...
eftersom hon ändå finns där. Så att, vi kan inte plocka bort henne ur den här historien. Hon har verkligen varit där då.
Mm. Kanske med andra kvinnor. Det dyker upp i andra evangelier.
Kan det vara så att det är de som har snott kroppen?
Det är åtminstone en hypotes om vi skalar bort alla övernaturligheter och tänker att det här måste ha varit någon sorts jordisk mänsklig agens. Så är en av de få offentliga uppgifter kvinnorna har i det gamla judiska samhället att smörja kroppar, ta hand om de döda. Och det är också vad det påstås att de här ska göra. De kan mycket väl ha gått dit för att göra sitt jobb och passa på att skapa ett mirakel. Gör man med kroppen själva. Cherchez la femme, sök efter kvinnan för att få lösningen på gåtan, hade Hercule Poirot sagt. Och det här brukar jag framhäva som att det här är det troligaste om man ska förklara den tomma graven, om man inte vill lägga in övernaturligheter.
Mm. För det är mer osannolikt att till exempel romarna skulle ha tagit undan det. Varför skulle
motiv,
de göra det? Det
fanns ju inget alls. Judarna
det skulle ju motiv. Bara skapat ett mirakel och det hade de inga
skäl. Lärjungarna hade motiv, men då hade de stoppat in sig själva i berättelsen och låtit en av dem gå dit och hitta det. Allt sammantaget är det här en väldigt spännande gåta. Mm. Den lär man ju återkomma till.
Så låt oss säga så här då, att det troligaste, under förutsättning att inte Jesus själv helt enkelt steg upp, rullade bort stenen och gjorde vad det står att han gjorde här, så är det de som...
Ja. Och där kan vi ju låta lyssnarna välja själva vilken story de vill ha. Men som vi har sagt innan, det verkligt spännande är ju det som hände sen. För den här lilla rörelsen, som var så pass insignifikant att man inte ens bryr sig om att förfölja dem än, börjar sedan att växa. Och börjar få interna fraktionsstrider redan efter några år mellan, ska det här vara till judan eller ska det vara till alla? Olika grupperingar bildas och sen sprids det väldigt, väldigt snabbt över hela Medelhavsvärlden. Och är idag ungefär 33% av mänskligheten tillhör världsreligionen som grundades. Detta är ett samhälle där läskunnigheten var låg, infrastrukturen var djupt undermålig och ändå så kom det här att bli vinnande koncept och statsreligion i många olika länder. Den historien är ju den verkligt fascinerande. Frågan är om inte Jesus hade varit rejält förvånad om han hade känt till den.
Nej, det här hade han väl förstått.
Jesus! Halleluja! Ni har nu lyssnat på Harrisons dramatiska historia, lite grann av vad man vet om mannen som föddes vid världens första stora skattskrivning enligt evangelierna.
Och man kan väl säga så här att Jesus och kristendomen, det kommer vi vara tvungna, det får vi dras med nu.
Ja, i den här podden, ja. Men inte i nästa avsnitt, för då återvänder vi till romarna.
Det gör vi. Då blir det galna kejsare.
Och galna rom överhuvudtaget. Ja. Eller som Obelix skulle sagt. De är inte kloka, de där romarna!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.